kommer att läsa två texter idag. Är det så att ni vill följa med så finns de på, de börjar båda två på sidan 1488. Men jag ska börja då med en bit ifrån Höga Visan, vers 6 och 7, kapitel 8, där det står så här: stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Det här är en text som jag brukade använda vid vigslar framförallt. Och i 1917 års översättning så är det, står det lite annat, särskilt sista versen där. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Så står det där i 1917, om han skulle ge allt för kärleken skulle han ändå bli försmådd, står det. Lite märkligt. Och jag vet inte varför de har gjort den här ändringen, men det är faktiskt så att det finns en hel del olika varianter på grundtexter. Och det kanske ändå att man har valt den här då, du vet, den Bibel 2000 då. Och jag tycker bättre om den här faktiskt, måste jag säga. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Hur som helst så är det ju ändå ett ganska vågat grepp det här då, att jämföra kärleken med döden, eller hur? Och lidelse med graven. Igår så tittade vi på Melodifestivalen. Mina barnbarn krävde det. De har bott åt oss i helgen. Och det var godis och chips i överflöd. Och jag hade väl nöjt mig med godiset och chipset. Men jag tittade ändå på Mello. Och då är det ju så här att i schlagersammanhang så är ju kärleken ett mer eller mindre givet ämne i de flesta låtar som framförs. Eller snarare förälskelse skulle man kunna säga. Och det är ju inte riktigt samma sak, eller det är inte alls samma sak som kärlek. Men just döden vinner kanske det ämne, kanske man inte vinner slagerfestivalen med. Eller hur? Jag vet inte. Jag tror inte Bert Karlsson ens har prövat. Inom bluesgenren, som jag är ganska bevandrad i eftersom jag är Läckötorpas blueskung, så är det mer vanligt med lidelsen som en smärta. Och kärlekens pris då inom bluesgenren kan också vara döden. Så. Och då är vi ju lite närmare evangeliets tanke. Därför att Jesus väljer döden i ett drama där kärleken är själva drivmotorn, va? Men i dagens text så är det ju så, den här texten jag läste, så ställs ju inte kärleken mot döden, eller hur? Utan den jämställs med döden. Och säger att kärleken är lika kraftfull som döden. Lika obeveklig, och det där gillar jag, obevekligheten. Och det gör det hela lite mer begripligt, för döden är ju inte motsats till kärlek, eller? Motsatsen till kärlek är ju hat. Och hat kan också vara obevekligt. Men det säger på något sätt att kärleken är inte förhandlingsbar. Det är naturligtvis en utmärkt text att läsa i samband med vigslar och så här, men i det här sammanhanget handlar det om Guds kärlek. Det handlar om en kärlek som räddar världen, Och döden är förvisso fullkomligt oundviklig. Men det är Guds kärlek också. Kärlekens väg är alltså obeveklig. Och då handlar det om att följa då den väg som Jesus går. Och hur ser kärlekens väg ut då? Och därmed ska jag läsa en av evangelietexterna för idag. Det är då Markus evangeliets 10:e kapitel och vers 32-45. Den börjar på samma sida som Höga visan. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med honom var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom, spotta på honom och prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det blod jag ska döpas med? Och det svarade de: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämt sig till. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk. Och förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor ibland er ska vara de andras tjänare. Och de som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi ska ta några hållpunkter här då. Och då ska vi göra det genom 4 stycken motsatsförhållanden, skulle jag vilja säga. Och det första motsatsförhållanden är att å ena sidan våga möta eller å andra sidan försöka undvika. De skulle lätt kunna låta bli att gå upp till Jerusalem. Det hade varit fullt begripligt. Och ingen tror jag skulle ha anklagat dem heller för detta, utan tvärtom, det var nog många av dem som hade fått en klapp på ryggen när de kom hem till sina familjer. Många lättade suckar hade säkert dragits om de hade kommit fram till att vi struntar nog i det här projektet. Kärlekens väg kräver alltså ett mått av mod. Kanske inte bara att våga ta ett riskfullt beslut, utan också att våga möta sånt som faktiskt står i ens väg. Vare sig det handlar om människor eller situationer. Och detta tycker jag understryker då den här tesen som jag nämnde inledningsvis, som jag brukar hävda, nämligen att kärlek är inte en känsla. Om man tolkar kärlekens väg som en väg där man följer känslor som man tycker om. Det finns de som anser att det är så faktiskt. Så om man gör det och bara följer de känslor man tycker om och så undviker man känslor som man inte tycker om. Det är ju en navigeringsmetod. Men då är ju snarare det bekvämlighetens väg, eller hur? Eller den omedelbara tillfredsställelsens väg. Men det är knappast kärlekens väg. Därför att kärlek är inte en känsla. Den andra punkten då. Då har vi å ena sidan att behålla någonting. Eller att offra någonting. Ge bort någonting. Ge ut någonting. Att inte behålla. Och det är ju självklart begripligt att lärjungarna inte förstår överhuvudtaget vad Jesus pratar om när han förutsäger sin död och sin uppståndelse. I Lukas versionen av den här händelsen så står det att av detta begrep lärjungarna ingenting. Men för Jesus står det ändå klart att vad det är han måste göra. Principen också förstår varje människa som har odlat någonting. Det är ju vetekornets lag som Jesus själv också talar om i andra sammanhang. Kärlekens väg kräver också en insikt om att det jag ger faktiskt genererar mycket mer för någon annan. Och kanske till och med för mig själv än vad jag hade fått kvar om jag enbart försvarat min position. Om bonden inte offrar en del av sin skörd för att så ny gröda, så kommer han ju att svälta ihjäl till slut. Den som finner en skatt, en rikedom, och gräver ner den eller murar in den i någon vägg någonstans, kommer ju till slut att liksom dö i armod. Den som inte är beredd att lida någonting för att komma vidare i livet kommer heller aldrig att nå det vi kallas för lycka. Och så vidare, och så vidare. Och det här hänger då ihop med nästa punkt. Nämligen frågan om ena sidan generositet och å andra sidan avund. Några av de här lärjungarna försöker ju då att skaffa sig en position genom att följa Jesus. De vill sitta på höger sida respektive vänster sida om honom när han har nått målet, säger de. Och förslaget väcker då en massa ilska hos de andra. Och så plötsligt så har frågan kommit att handla om någonting helt annat än vad det egentligen gäller. Utan det har kommit att handla om vad som är organisatoriskt rättvist. Man kan fundera över hur många goda intentioner, hur många politiska förslag eller goda projekt som har havererat på grund av att människor mer bevakat sin egen position eller kanske framförallt andras positioner än själva syftet med det man vill uppnå. Det finns väl många byråkratiska förvaltningar i detta land som kan visa på sånt. En annan, så jag har en kompis som jobbade som arbetsledare på en fordonsverkstad i många år. Och dessutom varje år så fördelade han en lönepott som han fick mellan de anställda. En av de här anställda ställde varje år samma krav. Och det var att han skulle ha mest av denna lönepott. Det var inte så viktigt hur mycket det här var i kronor och ören. Det var inte det handlade om. Det var egentligen oviktigt. Det viktiga var att han fick mer än de andra. Nu var det så här att det här arbetslaget hade jobbat ihop i många, många år och var sammansvetsade och hade fokus på det de skulle göra. Och för att undvika tjafs och osämja varenda år så kom de övriga överens om att alla vi delar på hela potten och så avstår vi en krona som vi ger honom extra. Så han fått mest i alla fall. Och då var allt gott och väl och arbetet kunde fortgå utan gnissel ett år till. Om detta var rättvist eller ens klokt, ja, det kan man ju fundera över. Men håll med om att detta är generositet som ändå gör att man håller fokus på rätt sak. Va? Avund då handlar ju då egentligen då inte om, har ju inte sin grund i orättvisa. Utan enbart i självupptagenhet skulle jag vilja säga. Jag menar, om någon mår dåligt medan andra mår bra så är det naturligtvis inte rättvist. Men om man då ser till att ingen mår bra utan alla mår dåligt, då har man ju inte uppnått rättvisa precis utan en tragedi snarare. Man får ju lära sig också på trafikskolorna nu för tiden att allvarliga olyckor oftast undviks. Inte för att jag kör så där fruktansvärt bra och felfritt, va? Utan för att andra räddar situationen när jag klantar till det. Och det är samma sak på kärlekens väg. På den vägen då, på kärlekens väg, är avunden katastrofal. Och det totalhaveri då som uppstår kan bara räddas genom andras generositet. Sällan genom rättvisa. Fundera på det lite i er vardag och ert umgänge och det sociala livet vi lever. Så ska ni få se att jag har rätt i det. Det finns många exempel på sånt. Alltså, avunden kan inte räddas eller undvikas med hjälp av rättvisa utan med generositet. I det perspektivet då så blir ju nåden som en väg till världens räddning snarare än då min egen duktighet. Självklar. Gud löser alltså inte problemet med absolut rättvisa utan med nåd åt alla. Nåd är en form, eller kanske den yttersta formen av generositet. Och generositet är också en form av nåd. Var barmhärtiga så som min fader i himlen är barmhärtig, säger Jesus. Vad är det för någonting? En form av generositet är det. Fördragsamhet. Och sen har vi då det sista, och nu är det inte så mycket kvar på den här predikan, och så nu så skulle jag önska att ni vaknar till lite, för nu blir det svårt. Är ni vakna? Bra. Tjänarens roll respektive härskarens roll bestäms inte av frågan om makt. Är ni? Tjänarens roll respektive härskarens roll bestäms inte av frågan om vilken makt de har. Det är inte så att den mäktige automatiskt är härskare och den som saknar makt per automatik blir tjänare. Det är lätt att tro det, men så är det ju absolut inte. Utan det är snarare tvärtom. Den som har inflytande har verkligen möjlighet att tjäna. Det är viktigt det här att Jesus beskriver sig själv som tjänare. Han har inte kommit för att härska, säger han, utan för att tjäna. Han har kommit för att göra det som mänskligheten inte kan lösa på egen hand. Av det enkla skäl att han har makt till det. Är ni med? Ja. Om kärleken då är obeveklig som döden, så måste den vara mäktig, eller hur? Om den dessutom ska segra över döden, då är den mäktigare än mäktig. Och om en man gav allt för kärleken, vem skulle ringakta honom? Amen. Så vi ber en bön innan vi sjunger. Herre, ditt offer är det största som har getts. Och din kärlek är den största vi kan erfara. Hjälp oss, Herre, att följa dig på det sätt som vi förmår och mäktar med. Välsigna oss i den vandringen mot vårt Jerusalem. Amen.